Nu öppnar vi portarna till Leo Vegas Hall of Stars. Är det du som blir en av våra nya stjärnor och som får ta plats bland alla våra vinnare och miljonärer? Spela Starburst idag. Just nu delar vi ut över 1,5 miljon kronor på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
Skiter i det här välkomna, utan vi går rakt på rödbetan, nämligen Gerard Piqué och det som har hänt de senaste dagarna och veckan i Katalonien i Spanien, där det har varit tumult, bråk, våld och man tänker att för Gerard Piqué då, som ju har hamnat lite grann i en situation som måste vara riktigt, riktigt jobbig. Det har ju snurrat runt lite klipp och man har kunnat läsa om det. Han intervjuades med tårar i ögonen över den här polisbrutaliteten då och skadorna i samband med röstningen som skulle ägt rum här nu då i söndags.
Ja, självständighetsomröstning i Katalonien.
Precis. Sen så fick då Barcelona sin hemmamatch spela in för tomma läktar mot Las Palmas söndags eftermiddag.
Som också då lämpligt nog hade sytt på spanska flaggor på sina matchtröjor.
Precis.
Vilket inte gjorde situationen mindre spänd.
Och på resultattavlan på Camp Nou så var, stod också demokrati under vissa delar av matchen. Sen lite senare på eftermiddagen så spelade Real Madrid, eller var på kvällen, Real Madrid spelade mot Espanyol. Där Real Madrid vann, och i, tror det var den 12:e minuten, så var det en sån här unison handling från väldigt många Real Madrid-fans där de lyfte upp spanska flaggan som en slags markör mot Barcelona och Katalonien. Att det är ju två rätt olika läger där.
Ja, det ska man ju veta. Att Spaniens premiärminister också menar ju att den här omröstningen har inte ägt rum. Den är olaglig. Men Piqué är ju inte vem som helst. Politiska spelare har det ju funnits och finns. Nu talar vi om kanske en av de främsta och största försvarsspelarna under de senaste 10 åren kanske. Och ja, du nämnde det där, alltså, hans senaste dagar är ju rätt sjuka. Alltså. Han har ju varit vokal när det gäller katalanska rättigheter och självständighet tidigare, och därför blev han något av, ja, alla vet att fotboll och idrott kan vara ett väldigt skarpt verktyg att använda i sådana här situationer. Och här har man då en av de största som uttrycker sina åsikter. Så han har ju intervjuats av det här även tidigare. Och han går och röstar och berättar att han gått och röstat och är stolt över det. Och gör den här intervjuerna med tårar i ögonen. Spelar match samma dag för tomma läktare. Och samtidigt uttalar sig då om den här polisbrutaliteten som skedde i Barcelona. Och vad gör han dagen efter? Då åker han och checkar in i spanska landslaget.
I Madrid.
Precis, de ska ju precis som Sverige spela VM-kval. Och är ju nära VM. De ska väl möta Albanien och Israel, tror jag. Går in och gör sin första träning och de fick väl avbryta den, Spanien, efter 20-25 minuter. Kraftiga burop mot Piqué, och det var anti-Piqué. Det var någon öppen träning som supportrar kunde titta på.
Där kan man tycka att det kanske borde ha haft fingertoppkänslan och stängt träningen.
Det var fascinerande att den var öppen just. Men det blev ohållbart. Och det kastades grejer mot både Piqué och någon säkerhetsvakt som fick hjälpa till där. Det är ju inte vem som helst vi pratar om. Det här är en spelare då som har gjort, han närmar sig 100 landskamper för Spanien. Jag tror han har gjort drygt 90. Han har hjälpt laget utan överdrift till både EM-guld och VM-guld. Och så har man den här situationen nu. Som man bara skulle försöka omsätta den i ett svenskt perspektiv. Det går ju nästan inte. Vi har ju också svårt att förstå de här, alltså bakomliggande kontexten med Franco-diktaturen och Katalonien och symbolvärdet i det. Men det här känns ju ohållbart. När man såg de här bilderna igår, jag blev rätt berörd av dem faktiskt. Det känns som att de har två val nu. Att antingen, vi får se vad som händer under dagen innan det här avsnittet släpps nu då, om det kommer ut något mer. Piqué har ju sagt också att han är villig att lämna landslaget om han blir ombedd att göra det. Han har väl sagt tidigare att han ska spela till och med över VM och sen sluta. Men han måste ju bara känna olust just nu. Men antingen så är det som sker då, att man kommer fram till att ja, man ombeder Piqué att lämna landslaget, det är en oerhörbar situation. Eller så får man ju ge sitt fulla stöd för honom. Inte för att man nödvändigtvis håller med honom i hans åsikter om Katalonien, utan att det är hans rättighet att tycka så här och uttrycka sig så här och ge liksom 100% stöd för att han får göra det, vilket i sig skulle vara jättekontroversiellt förstås. Då skulle det ju kanske ta ännu mer hus i helvete. Men så här kan det ju inte fortgå. Nej. Det är den lätt den mest spännande landslagssamlingen under, inget ont om Jan Anderssons gäng som laddar inför Luxemburg och Holland, men de här närmaste dagarna, vad som kommer ske i spanska landslaget nu med Piqué som det här enorma symbolvärdet. Ja, jag kan inte riktigt minnas att jag har känt att upplevt sådana här situationer. Nej. Däremot är det ju gammalt, det har vi ju liksom skrivit om flera gånger, med spänningar mellan Katalonien och Spanien, och vi har ju varit inne på det här med sportpressen som man ofta kan använda som ett sätt att se hur de skiljer sig åt med Madrid-tidningarna Marca och AS och Sport och El Mundo Deportivo då i Barcelona. Där blir det mest på komisk nivå för oss, att är det ett klassiko så refereras det ganska olika beroende på vilken tidning man läser, och ibland är de ju mer förlängda klubbtidningar känns det som. Men det här har ju, nu har det ju gått de senaste åren, framförallt då mellan 2008 och 2012, väldigt bra för Spanien. Men tidigare så var ju de något av, de underpresterade ofta, då var det ju inte sällan man hörde det här argumentet som en förklaring till varför de gjorde det. Det är inte bara Katalonien då, utan Baskien inte minst också, med att de här splittringarna, att det påverkade landslaget också. Det angavs ofta som en förklaring till inte lika mycket patriotism för flaggan och sådär. Sen lyckades de ju övervinna det, och där var det ju folk som var, att de var kompisar med varann, att även om det hettade till mellan Real och Barcelona så kunde Xavi och Iker Casillas komma överens.
Del Bosque fick väl en del ära för just det. Och sen just att var det inte Xavi som anses vara, och Casillas?
Ja, de var väl medlarna, diplomaterna.
Liksom, ja, som förde samman de här två olika lägena.
Ja, precis. Piqué är ju lite mer eldig i sitt humör. Xavi hade ju mer diplomat-aura över sig. Man kanske också känner starkare Piqué. Minns du den gamla ytterbacken Olleguer?
Ja, du ville minnas, han var väl med i den där Champions League-finalen som var 2006, va?
Precis.
Ja, mot Barcelona-Arsenal.
Ja, Henkes inhopp där. Och som man sen fick prata om i offside. Vad var det för rubrik på framsidan?
En natt jag aldrig kommer glömma.
Den kvällen var grym.
Den kvällen var grym.
Ja, Olleguer spelar från start där. Blev utbytt, tror jag, mot Belletti som väl gjorde ett av målen som Henke passade till. Där.
Vem var ytterback för Arsenal?
Kan det ha varit Laurem fortfarande?
Ja, det kanske det var, annan kanten.
Ashley Cole?
Eboe, va?
Ja, kanske.
Ja, undrar.
Hade Cole gått då kanske? Ja, möjligt. Det har jag inte som rinnande vatten. Han var superpolitisk i alla fall, Olleguer, och även under tiden han spelade i Barcelona. Han gav ut en bok. Han utbildade sig också samtidigt, skarp och ganska kraftigt vänster. I den här boken så tar han upp allt ifrån, som jag tror heter Vägen till Ithaka, refererar på gamla grekiska Ithaka från Homeros, tror jag. Allt är lurigt. Lätt att gå vilse där också. Men där tar han upp allt ifrån Franco-diktaturen.
39-75, tack.
Är det det? Vem vet mest kunskaper?
Precis.
Ja, det är väl en del i det här. Och det där kan man ju följa, som vi också nämner då och då, Johannes Kleris, som har varit nere och rapporterat om valet och händelserna för TT där nere. Gjort det
med bravur.
Ja. Med bravur, absolut. Och som jag också har varit inne på de här tankarna i ett idrottsperspektiv innan. Men Olleguer var speciell, hade väldigt många tankar som fotbollsspelare kanske så normalt inte har. Han gjorde en lång intervju som man kan läsa med Sid Lowe, ganska känd fotbollsjournalist, skriver ofta för Guardian men stationerad i Spanien. Då var Irakkriget rätt mycket på tapeten, och han kunde inte förstå det här, men han var så ledsen över att visst, det blev protester, men sen så efter en vecka så går man vidare med nästa grej. Och han var väl inne på det också, att Spanien inte hade gjort upp med Franco-åren, att man fortfarande kan se spår av dem. Men så han blev väldigt kontroversiell, för han tog så mycket ställning för Katalonien, och så som jag har fattat det så var han någon gång uttagen till, jag vet inte om det var en landskamp, men han fanns med på någon slags shortlist, en bruttotrupp, men meddelade då att han inte hade motivation att spela för Spanien, och skrev framförallt en artikel som publicerades i även en baskisk tidning som gav honom väldigt mycket problem efteråt. Där kritiserar han Spanien då, men han tar även Han uttrycker viss förståelse, om jag uttrycker mig slarvigt, för en fängslad ETA-sympatisör. Och då tog det verkligen hus i helvete och han åkte runt och blev utbuad på matcherna med Barcelona och så. Ovanlig spelare, Oleguer, men inte, eftersom han inte riktigt var lika bra som Piqué blev han kanske han inte lika känd utanför Katalonien och Spanien. Så.
Ja, just det. Skulle det vara då så att Piqué skiter i Spaniens landslag så har han ju ändå Kataloniens landslag som ändå är, de spelar inte så regelbundet men de gör det då och då. Och Cruyff, Johan Cruyff var ju tränare för dem.
Just det.
Förbundskapten om man säger så då, från typ 2009 till 2013 tror jag. Och nu idag så tränas de av den här Gerard.
Ja.
Som ju faktiskt, för övrigt, han gjorde sin landslagsdebut. Han gjorde 6 landskamper för Spanien. Han gjorde sin landslagsdebut på Ullevi 2000 när Sverige mötte Spanien och det blev 1-1.
Se där.
Ja. Han är ju förbundskapten idag då.
Jaha. Ja. Ja, det är alltså han som spelade i Valencia ett tag, ja, när Valencia var bra. Mm. Och som han ibland, det var lite lurigt när det fanns både Gerard och Gerard då. Mm.
Det skiljer ett R då.
Just det, men är han förbundskapten för Katalonien? För han tränar väl även Barcelona B tror jag.
Ja, precis. Har han också tränat det här? Det är ju 3 katalanska klubbar som är ändå på tapeten. Det är ju givetvis Barcelona, sen Espanyol, sen är det här Girona.
Mm.
Så den klubben har han också tränat.
Där man kanske har landat om man har flygit Ryanair till Barcelona.
Exakt.
Ja. Mm. Men visst var det så, spelade inte Jordi Cruyff också för Katalonien någon gång?
Jo,
det var väl en symbolhandling i sig att alltså, om man ska förstå varför Johan Cruyff är så otroligt dyrkad i Barcelona så är det såklart för hans fotbollsegenskaper men också att han blev lite adopterad katalan och Jordi är ju ett katalanskt namn. Att han döpte sin son till det var ju en ganska tydlig handling då, vad han tyckte. Därför fick han när han levde, hans ord vägde alltid tungt. Kunde han i sanning vara grinig också, men han är för evigt helgon där. Men de spelar inofficiella landskamper då, Katalonien. Tror Piqué har också gjort några landskamper för Katalonien.
Det var en rätt uppmärksammad match. Jag tror det var 2009, det kan vara att det var Cruyffs första landskamp då för Katalonien. När faktiskt Katalonien besegrade Argentinas landslag med 4-2 på Camp Nou. Och tittar man på, alltså skulle Katalonien ta ut, om det nu är så att de skulle bytas ut och de skulle bli en egen stat och sådär och eget landslag och... Jag läste så artiklar där var det Kataloniens idrottsminister som uttalade sig för några dagar sedan och sa att, för att det är ju så.
Om det finns ett självstyre då?
Ja, självstyre. Ja, precis. Och skulle det vara så då att Katalonien blir självständigt så får de inte vara med i La Liga längre. Och då sa han att vi skulle kunna spela i Premier League då kanske.
Ja.
Där bör det bli lite lulligt.
Ja, då får man också fotbollspuritanerna, de som inte har brytt sig så mycket om Kataloniens kamp. Ja, men som inte gillar sådana grejer.
Ja, just det.
Ja, det blir i alla fall väldigt spännande att se vad som händer med både Piqué och med Spanien under den här veckan.
Ja.
Det kommer garanterat finnas mer att läsa om det i nyheterna som vi alla kan ta del av.
Ja.
Det här är avsnitt 70, vi kan väl säga välkomna lite längre in.
170.
Sa jag 70? Ja. Vi lägger på 100 där. 170 av Sides podcast är det här i alla fall. Och det gör vi i samarbete med C-more som visar alla matcher från SHL och Hockeyallsvenskan. Och ikväll, onsdag då, Norrlands derby Hockeyallsvenskan, Björklöven mot Modo. Och imorgon är det 6 matcher i SHL, bland annat Skellefteå HV71, Malmö Färjestad och Luleå Frölunda. Allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer, bland annat Steve Jobs med Michael Fassbender i huvudrollen, Oscars nominerade Hell or High Water och krigsdramat Hacksaw Ridge. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Ja, vi har också avsnitt 170 i samarbete med Pressbyrån och nu kan man då spela bulle, sax, påse på Pressbyrån. Vi köper av kanelbullar under perioden den 2-8 oktober. Så kan man vinna en extra kanelbulle om man vinner över Pressbyrån i bulle, sax, påse. Visste du att bulle är det vanligaste draget med 35,4%? Bulle är det typiska öppningsdraget för nybörjare, särskilt män, eftersom bulle associeras med styrka. Med denna vetskap så är påse ett bra öppningsdrag mot en oerfaren motståndare. Kom in på Pressbyrån och tävla 2-8 oktober alltså. Nu tänkte jag att vi skulle ägna några minuter åt att prata om det här Kalla fakta-programmet som sändes igår måndag kväll 20.00 på TV4. Som ju givetvis är angeläget för oss. Och det var ju vår kollega Andreas Sundberg som har stått för detta. Han har fått lite tjänstledigt istället från fotbollskanalen.
Utlånad från fotbollskanalen till Kalla fakta-redaktionen.
För att göra en fotbollsgranskning som då har döpts till fotbollssyndikatet. Och det snurrade runt lite uppgifter här vad det skulle handla om. Och sådär, så förra veckans Kalla fakta avslutades med en liten sån här spoiler inför nästa vecka. Då var det just det här. Där Alexander Isak liksom går från intervjun. Nu har vi inte pratat med honom och tänkt, vad är detta? Liksom. Man har ju hört lite grejer och sådär.
Mm.
Så man bänkade sig igår, 20.00. Det finns ju givetvis på TV4 Play för den som vill kolla. Och det är ju värt att titta på. Det var
absolut,
bra.
Absolut.
Ja. Det måste ju verkligen sägas. Att det är bra jobbat av Sundberg och bra att kalla fakta. Kände att nu vill vi ner och rota lite i fotbolls-Sverige också. Och man kan ju säga ett par saker. Det ena är väl att för oss som jobbar med det här så det var liksom... Det fanns ju nyhetsstoff i det, men de lyckades göra det bra för att det var den breda massan som inte har koll på vad som riktigt händer i fotbolls-Sverige. Det var så pass intressant så att det var intressant för mig och dig, men det var också, gissar jag, så pass liksom informativt och brett så att det var intressant för min mamma, till exempel.
Mm, absolut. Ska man koka ner det till vad som var klon så blir det ju kanske då i det här, de kallade det fotbollssyndikatet som du nämner, och att de kunde visa på en koppling mellan den här väldigt uppmärksammade matchen som stoppades då mellan IFK Göteborg och AIK i våras, då en före detta AIK-spelare skulle ha kontaktat en nuvarande AIK-spelare, målvakten Kenny Stamatopoulos, bett honom att underprestera för pengar. Och att den personen även då fanns med i det här Nordic Sports agentnätverket med bas i Malmö. Fanns med på deras hemsida och skulle ha kunnat spela en roll i samband med Alexander Isak. Mm. Övergången till Dortmund, som ju är den dyraste någonsin rent pengamässigt från allsvenskan.
Så det fanns alltså en tråd då mellan det här agentbolaget och den här matchfixningsskandalen mellan Blåvitt och AIK.
Mm.
Och vad är det som var liksom på något sätt det som gjorde att... För att i den här matchfixningen, man kan inte säga så mycket mer. Utredningen har gått framåt och kanske om några veckor så ska det tydligen hända någonting. Kanske växa åtal och sådana här saker.
Man hoppas ju verkligen på det. Jag såg att han Fredrik Gårdare, kriminalkommissarien som jobbar med kriminaliteten om idrotten numera. Det var, tror jag, GP han uttalade sig, att han hoppas inom 4 veckor.
Mm.
Och blir det inte ett åtal av det här så blir man ju närmast uppgiven.
Ja.
Om det inte klarar av att väckas ett åtal efter vad som grejerna som ändå finns att jobba med utåt sett.
Mm.
Så jag håller verkligen tummarna för att det blir ett åtal.
Exakt. Men det som man kan säga då, det är den här agenten då, om man säger Nochi Hamaso, som är liksom en lite frontfigur för det här agentbolaget, som är målas ju verkligen upp som en väldigt oskön typ, som ju inte bara förtäckte hot mot Andreas Sundberg när han börjar liksom ställa jobbiga frågor, och han skickar en gäng sms, allt från är du homosexuell och din luffare, och uppträder på ett jävligt oseriöst sätt. Bara det är ju alarmerande. Och sen så
spelade Zlatan-kortet också där.
Ja, spelade Zlatan-kortet, och då grejer vi kalla fakta fram då liksom, att först var den här grejen när Zlatan blev stoppad och polisen, han körde runt och
låtsades vara på jakt efter torskar då.
Precis.
I Malmö, en ung Zlatan, och då satt Nochi bredvid.
I passagerarsätet.
Mm.
Sen så var det då några år senare, klipper Micke Persbrandt.
Brasilien,
ja. Och där är också Nochi med. Mm. Och det gör ju att man får ju lite bekräftat kanske att Zlatan inte alltid är den skönaste typen, alltså som vilka han omger sig med alltid. Men det man kan säga är ju vad det gäller med Nochi, det är ju en rad saker som gör att man får det bekräftat, vilket vi väldigt många vet, och det vet ju majoriteten av våra pålyssnare, att det är ju en jävla skum business, fotbollen. Det finns många skumma typer.
Men framförallt kanske att det är som brist på insyn.
Precis.
Och öppenhet då.
Precis, men samtidigt så Nochi har ju inte gjort någonting olagligt, och det har ju inte riktigt, kallar faktum, hade varit den här pangboom liksom. Mm. Här jävla vad han har blåst den här personen. Den är ju bara så här oetiska saker som ligger i gråzonen mellan vad som är lagligt och inte okej och sådär. Men det är fortfarande ingenting som man kan komma i fängelse för.
Nej, vi får väl se sen om det fortsätter, om rapporteringen fortsätter. Det vet vi ju inte. Men det var ju spännande att få en bild, tror jag, för många hur det kan fungera, till exempel med väldigt unga spelare som är tonåringar eller till och med i mellersta tonåren. Hur det kan gå till när agenter, och vi skulle säga då att en ganska stor grej med programmet är att de talar om det här slopade agentlicensen då, att man inte längre behöver en sån för att verka som agent, och hur vissa närmar sig såna unga spelare, och var framförallt just den här Fredrik Gårdare som fick berätta om det, att man liksom sockrar dem och kanske ger dem till och med en fin klocka och får dem liksom att känna sig bra och stora och viktiga. Det tror jag en del kan reagera på också, att det är så himla unga killar liksom, och man förstår att det är lätt att bländas och tänka väldigt kortsiktigt där. Det tyckte jag var, det de beskrev på ett ganska bra sätt. Det är ju svåra grejer Vi har ju inte gjort en sån här granskning exakt, men vi har ju skrivit om agenter och även om matchfixning och så. Och man märkte ju att det inte är lätt att få folk att prata. Nej. För det första. Och även folk som vill eller som går med på att prata är ganska ovilliga. Mm. Bara det är ju beröm till Andreas Sundberg, mm. att han har varit så envis där. Mm. Och inte heller bara liksom att stå och prata med Alexander Isak om sådana grejer är inte så, är inte så kul.
Nej.
Men, så, men det gjorde han väldigt nyktert, mm. Och lugnt och sakligt och bra. Mm. Så. Men man är lite nyfiken nu, var flugan på väggen i det här i Notchis sfär nu efter det här programmet har sänts, mm. Om de känner sig stressade eller om de bara garvar åt det här nu.
Ja, också i Zlatans gäng, det berättas ju att de tar kontakt med liksom Mikael Epistö som är varumärke och hela det gänget och även advokaten då.
Ja, Fredrik Bogren.
Fredrik Bogren. Mm. Och vill liksom få bekräftat om det finns någon koppling mellan Zlatan och Notchi och sådär. De vill ju inte bemöta det här överhuvudtaget, de vill inte kommentera någonting. Man kan ändå känna så, hade man varit Mika och sitter med liksom, detta är ju inte bra för Zlatan. Detta är ju ännu en sån sak som, fan alltså, varför liksom?
Att det är just det han Notchi själv som drar in Zlatan i det här.
Ja, genom
han vill göra klart för Sundberg då att Zlatan och hans folk vet om vad du håller på med.
Mm.
Det kommer ju inte bli så mycket av det, men jag förstår att det kanske är olustigt.
Mm.
Att få, det var en ganska bizarr situation också. De åkte ner för en intervju som han inte dök upp till. Och så kommer den här bombmattan med de här plumpa och rätt olustiga sms'en istället.
Mm.
Det gjorde ju också, om man ska vara cynisk, att det blev lite bättre tv också.
Ja,
det är ju något i tv-greppet som gjorde att den här... Så här kan vara ganska svårt för oss. Nu säger jag inte att vi skulle komma lika långt eller göra det så som de gjorde det, men det funkar väldigt bra i tv.
Mm.
Magasin i tryckt form skulle det här nog kunna bli svårare att ta sig igenom.
Betydligt, jag tänkte på det mycket och jag tänker ofta på det när Uppdrag granskning också gjort ett par stycken granskningar av fotbollssverige. Sådär, det, tv-mediet har ju sån jävla liksom styrka i att rörelser och reaktioner och liksom man kan måla upp scenarier med grafik samtidigt som det är dramatiskt ljud. Och så, det gör ju någonting som inte, det är ju svårt, det är ju ingen ursäkt för att inte vi gör det, men det är intressant.
Nej, men med dramatisk musik och man kan bygga upp stämningar på ett annat sätt. Mm. Men hur tror du det var att gå till jobbet för Anders Hübinette idag då?
Ja, det var ju smärtsamt.
Det var smärtsamt faktiskt.
Det var faktiskt det.
Det var också, om man ska vara cynisk, bra tv.
Absolut. Och det gör ju att man förstärkte bilden av att Svenska fotbollsförbundet är verkligen en lam aktör i det här. Det är precis som...
Ja, jag vet inte, alltså Håkan Sjöstrand var ju tydlig.
Ja, tydlig, men samtidigt så säger han så, nu så ska vi, nu, precis som att detta var helt okänt. Som att det krävs att det kommer en tv-reporter från ett granskande program för att han ska liksom, okej, nu fattar vi hur jävligt det är. Nu, vi får bara fortsätta slåss ännu hårdare och sådär. Det är ju liksom, det är lite spel för gallerien, känner jag.
Gallerierna.
För gallerierna. Ja, just det. Spel för gallerierna. Men, nej men Hübinette då, att han får frågan.
Jurist liksom, då, ska vi säga, på förbundet.
Chefjuristen på förbundet.
Mm.
Han får frågan då från Sundberg, liksom, det här med att ni har slopat agentlicensen, har det lett till någonting positivt för spelarna? Och då famlar han ju. Han hittar ju inte ett enda svar i sitt huvud som man kan få fram och det blir ju 40-50 sekunder som är riktigt, riktigt plågsamma.
Ja, på ett mänskligt plan kan man ju känna för honom, men man undrar, det märkliga där är ju han är ju inte i skottgluggen egentligen.
Nej.
Han har ju kanske en av dem, han ska ju bara förklara vad som pågår.
Det är inte han som tagit beslutet. Detta är ju FIFA då som har presenterat det här, det var ett par år sedan när de sa att nu slopar vi det här. Sen så är det upp till varje förbund om de vill följa med eller inte. Då valde Svenska fotbollsförbundet att följa med.
Ja, men Hübinette beter sig ju som att han har ju inte så mycket han ställs till svars där. Han får en enkel fråga på vilket sätt har det här gynnat spelarna. Men han beter sig ju som den som är mest nervös av alla.
Mm.
Och även om man kan känna för honom på rent mänskligt. Han satt ju och svettade som mådde ju dåligt där. Mm. Det såg man ju på en ganska enkel fråga.
Ja.
Så kände man ju att det var lite anmärkningsvärt att han inte kunde vara klarare ändå.
Han åker ju inte in på kansliet.
Nej, det gör han ju inte. Till slut får han ju ur sig att ja, det kanske har varit igång på så sätt att det blir större valmöjlighet för spelarna då, att de kan ta en som de har förtroende för, som de inte behöver licens. Men vägen fram dit är plågsam. Så det, där måste man utan att liksom, jag förstår att på ett mänskligt plan att man känner för honom, men det var svagt,
ja.
Får man säga.
En sista liten sak som skulle vi ta upp där är ju då familjen Strand. som ju var delaktig i att de har haft den här akademin i Ghana, tror jag det.
Det var en gård i Skåne då.
Gård i Skåne, där de har plockat spelare från Afrika och hjälpt dem i Sverige och hittat klubbar till dem, och de tar hand om dem, ger dem husrum och mat och såna här saker.
Någon slags sluss.
Ja, precis. Och vi har ju haft koll på de här, familjen Strand, och varit sådär, ja, vi kanske ska kolla upp dem. Det kanske finns en story där liksom. Och de fick ju lite sit break med Kings i Safo. Och mamman där i familjen Strand intervjuades mig på gården där. Och hon är ju knäckt för att hon känner sig blåst då av Nochi Hamaso bland annat.
Ja, det exemplet används väl för att illustrera det som också var en liten tråd i programmet, att det de ibland kallar för kapningar, när någon i ett sent läge, när den börjar närma sig en stor deal, går in och knyter till sig en spelare.
Exakt.
Och får då den stora dealen sen istället. Mm. De hade då trodde att de skulle få representera Sarfo här, familjen Strand, och så kom Nochi in istället.
Precis. Men där reagerar man ju då på den saken när familjen Strand, mamma Strand, säger att vi hade en deal då med Sarfo att vi skulle få
med Sirius.
Vi skulle få 50% av övergången. 50% av övergången. Det är ju inte heller okej.
Okay.
Men det är ju en sån sak, så det kan man inte riktigt, den tråden kan man inte sen fördjupa sig.
Nej, de hamnar för långt ifrån.
Ja, precis. Men det är också en granskning i sig. Vem fan skriver ett avtal med en spelare på 50%?
Ja, det lät skumt.
Det lät inte så bra.
Nej, men vi säger bra jobbat, och så ser vi vad som händer framöver här nu. Vill du lägga till något?
Ja, men sista saken också. Jag såg ju här också då igår eftermiddag, ett par timmar innan programmet skulle sändas, att Pavel Cibicki, att han gick ut på sitt Twitter med ett litet stöttande, peppande tweet till Nochis agentfirma. Som var, den tajmingen där är ju otrolig faktiskt.
Mm.
Den fingertoppkänslan, den förståelsen, det är, man fattar det. Han fattar ingenting här, Pavel, vad detta handlar om.
För honom är det vad han skrev, väx, bara väx.
Ja, så var det någon stjärna.
Mm. Det är ett sätt han tänker att här är min polare lite under tryck.
Nu och så är det ju säkert. Han har gjort säkert saker som att han har fixat ett bra kontrakt i Pavel. Vem vet, han kanske fått den där klockan, eller det vet vi ingenting om. Men han känner sig nöjd för att han känner att detta är en polare. Han har ställt upp för mig och gjorde att jag fick en bra flytt från Malmö FF och sådär. Och han tänker ju inte ett enda steg längre. Han bara tänker på sig själv liksom. Fan vad bra han är. Och han har säkert någon annan polare som har flyttat, som Nochi har flyttat till någon annan klubb, som också varit nöjd. Men om man inte bemöder sig med att läsa en eller två texter som kommer ut i det här, i den här vevan, så då ska man inte uttala. Då måste ju han, även om inte han då är den vassaste kniven i lådan i det här fallet, så måste han ändå tänka till. Alltså, han har ju fan vuxen människa.
Ja.
Sånt gör mig förbannad.
Jag tyckte det var intressant att se. De var ju på Gothia Cup och så intervjuade de ju några, jag vet inte om de spelade i utvecklingslag för IFK Göteborg och AIK. Unga spelare, 15-årsåldern kanske. Där många hade agenter då. Redan där kände man att de redan var väldigt ovilliga att prata. Flera ville inte säga vem de hade som agent. Och man kände att de redan, fan, de borde inte behöva ägna sig åt sådana grejer. Att det blir, de tror att det här blir så himla stort. Och att det också bygger upp för att det är någonting som kan bli allvarligt på sikt. Redan där blir de lite som robotar i branschen redan. Fast de är liksom så unga och spelar boll. Liksom så. Det blir sånt otroligt allvar tidigt, kände man. Det måste vara tufft också att vara ungdomsledare på den vi har ganska bra lag. Men man kan ju inte ställa krav på dem att de ska hålla koll på vad alla gör utanför, och det är också en föräldrafråga mycket. Det är ju ibland närmar sig det man kallar för grooming då. Ja, men ska vi lämna det där?
Ja, vi gör det.
Ja, jag var på fotboll i alla fall i helgen. Så lite sport också. Var på Tele2 Arena i söndags och såg IFK Norrköping besegrar Hammarby med 2-0. En rättvis seger, ett blekt Hammarby och ett ganska pikt och fyndigt Norrköping framåt. Jag tyckte den roligaste sekvensen var Daniel Sjölund, var kanske en av de bästa spelarna i Norrköping. Men, och mycket gott kan jag säga om honom, men han har aldrig varit den snabbaste spelaren.
Nej, det är inte hans styrka.
Jag skulle inte säga att det är inte många i serien han drar ifrån heller med boll. Mm. Men då kom han då när det står 1-0 till Norrköping lite på vänsterkanten i ett läge där han hade en emot sig, och det var Kennedy.
Mm.
Och honom ryckte han faktiskt ifrån.
Jag gjorde det.
Det var nästan som att han såg att här är, det finns inte många på plan jag skulle kunna rycka. Men Kennedy var ännu långsammare. Mm. Den sekvensen där när han liksom väldigt sekt ryckt ifrån Kennedy den var väldigt allsvensk på något sätt. Två spelare jag gillat väldigt mycket, men när man såg att Kennedy blev också utbytt i paus, att ja, det går nog att hitta många spelare förutom Kennedy som man skulle ryckt ifrån där. Det var bara något jag tog med mig så. I övrigt var det kul live och se Björn Paulsen, måste jag säga, även om han behöver inte lastas för målen heller. Men fick jag ju se då det vi har pratat om på redaktionen, hans huvudspel, och även sett på tv i många matcher. Och det står ju ut, måste man ju säga. Nu gjorde inte han sin bästa match här, men jag vet inte, har du sett hans siffror?
Ja, nu är det inte utdaterat, men vi gjorde det strax innan sommaren, tror jag, att vi ville göra en intervju med honom just om hans huvudspel. Han avböjde. Han ville inte prata om det.
Ja, jag vet inte. Det var att vi gick vidare med annat kanske, men... han har inte snackat så himla mycket överhuvudtaget.
Nej, men då var det då antal luftdueller och antal vunna luftdueller av de luftduellerna som han har varit involverad i. Det var ju outstanding då, och nu är det säkert ännu mer eftersom du tar upp detta.
Ja, det står ju ut så pass mycket här. Han spelar ju då både mittback och även använt som forward, och är väl Hammarbys näst bästa målskytt, tror jag. Enligt den här statistiksajten whoscored.com så har Paulsen då varit inblandad i 282 luftdueller under säsongen i Allsvenskan. Säger ju inte så mycket, men om man jämför med tvåan då, Mikael Boman, så har han 170.
Ja, alltså mer än 100.
Färre, ja. Han har vunnit 182 av de här luftduellerna och förlorat 100 då. Den där statistiken säger ju inte allt, för det är kanske lättare för en mittback att vinna dueller än för en forward, men han har ju även gjort många offensiva nickdueller. Det är sällan man ser någon vara så extremt solklar etta i de här kategorierna. Vi använder ibland, när vi ska sammanställa plock så där till Allsvenskans stora pris, så kan man ibland gå in på whoscored.com för att se statistiska spaningar. Om en, jag tror att det var ofta varit, ja, men det är där man har sett att det är en trend över flera år att Magnus Eriksson får nästan alltid den som får flest frisparkar med sig, en alltid med i toppen till exempel. Då har man kanske ett möjligt samtal om det, kan vi tänka då sådär, att är det filmning? Är det att han är så svår att ta bollen från? Eller man blir nyfiken så. Och den här står ju ut de mest av alla. Jag vet inte mycket om Björn Paulsen, men jag vet att han spelade badminton, som är stort i Danmark i unga år.
Och där var den diskussionen slut.
Och där var den diskussionen slut.
Ja, vi har ju svaret.
Ja, spänsten på grund av badminton. Nej, det kan ju handla om flera grejer. Men så tänkte jag att vi kan lämna Paulsen, men stanna vid själva nickandet. Jag tror aldrig vi har riktigt nördat ner oss i det i podden här under våra, inte då 69 avsnitt hittills.
Du har gett lite huvudbry.
Ja, kan man säga. Och jag kollade då i den liga av de stora som man kanske mest förknippar med huvudspel, i alla fall historiskt sett, vet inte om det är så längre, men Premier League i alla fall. Så hittade jag en lista på vilka som är de bästa huvudspelarna genom tiderna där. Trubbigt sagt förstås, man kan ju mäta det på olika sätt. Här gällde det offensiva nickar som går i mål helt enkelt. Och då hade de jämfört spelare för att få ett någorlunda rättvist underlag. Spelare som har gjort minst 10 nickmål under karriären. Så kollar man då hur många procent av deras mål har kommit på skallen. Etta på listan, David Weatherall, eller Bradford-spelare. Som du kan tänka dig då, så är det faktiskt på de dominerande platserna, de som är allra bäst, är ofta försvarsspelare. För de, när de är uppe och är nära att göra mål, så handlar det ofta om en fast situation. Därmed är det inte så konstigt att de ofta har mycket nickmål. Vidic var högt upp. Sami Hyppie, glädjer dig kanske, hade väldigt bra nickprocent också. Även som William Gallas faktiskt. Men högst upp av de som man kan säga var offensiva spelare, som har gjort flest andel mål på huvudet i Premier League-historien, det var Tim Cahill.
Ja, det var inte mig.
Ja, 178 centimeter. Det är häftigt.
Ja, det är det.
Ja, det ante dig, säger du ändå.
Ja, men faktiskt. Hade jag suttit på en pubquiz och fått den frågan, eller i Vem vet mest? Hoppas den frågan kom.
Oväntat ändå.
Fiffa. Så hade jag nog faktiskt gissat det.
Ja.
När man säger, ja, han hade ju en otrolig volley, va? För Australien i VM. Kan det ha varit 2006 eller? Nej.
Menar du, nu menar du inte nick alltså?
Nej, jag menar faktiskt en volley. Det är det enda målet jag tänker, där han drog ett stenhårt volleyskott.
Jag ser en hård nick framför mig, tror jag, från senaste VM.
Ja, okej. Okay.
har jag för mig. Men ja, det är mycket möjligt att han har stängt in en volley med.
Ja, det är en jävla stänkare.
Han har gjort många mål
men för oss. Men annars är det alltid nickmål man ser framför Everton. Hur många gånger sprang han ut och boxade på hörnflaggan efter nickmål?
Ja, precis. Och det är ju längden här som gör det anmärkningsvärt förstås. Mm. Att det inte är... Jag tror Crouch hade hyfsat bra siffror också, men det är ändå okej. Hill 178 centimeter.
Ja, och det, och... Tal om Everton. Ja, ibland så var det ju faktiskt så att Big Dunk och... Så Duncan Ferguson
som också har bra siffror
och Cahill spelade där på topp och de slog in bollar i 89 minuten i ett Merseyside där mot Liverpool. Då var man ju svettig, det får man ändå säga.
Ja, verkligen. Ja, ska säga då att Cahill gjorde 56 Premier League-mål och av dem så kom 31 med hjälp av huvudet.
Det är stabilt.
55,4%. Och ja, jag minns ju också en massa nickmål av Cahill och att han stod ut. Han var ju en aggressiv jävel som också hade en ganska spännande bakgrund. Han har ju spelat för Samoas ungdomslandslag innan han sen blev då A-landslagsman för Australien.
Från Sydney.
Ja, precis. Mm. Så många syskon och de verkar haft det ganska knapert under uppväxten. Hans föräldrar fick ta lån för att Cahill som var lovande i fotboll ville åka och provspela för att försöka hitta en klubb i England. Då tog de lån för detta och han lyckades ju då, lyckades få kontrakt med Millwall. Jag tror Moyes sen köpte honom därifrån för 1,5 miljoner pund eller något sånt där, vilket får sägas vara en väldigt god affär. Mm. Så han har den här bakgrunden som är ganska spännande och det finns ju många rugbyspelare i släkten då. Jag vet inte om det är vanlig rugby eller den här australiensiska...
Nej, det är vanlig rugby. Ja. Och jag tror att det är så att en av hans bussar i alla fall har varit liksom lagkapten för Samoa-öarna. Är det så? Deras landslag i alla fall i rugby. Så ja, det är en väldigt sådär rugbyfamilj.
Ja, precis. Mm. Men så såg jag då, och när jag såg den här statistiken så ville jag läsa lite mer om Cahill och just hans huvudspel och om det fanns några bra artiklar om det. Och då hittade jag en hel del. Och framförallt kanske med hans gamla ungdomstränare som hette Doyle, någonting John Doyle liknande. Mm. Som verkade varit en tränare som tänkte lite utanför boxen. Jag vet inte, vad fick du för instruktioner när du skulle nicka när du var 13?
Ja, det var inte mycket. Använd pannan. Ja. Blunda inte.
Nej.
Det var ungefär det.
Inte uppe på svålen.
Och det har hänt mycket. Jag säger likadant till Sigge idag. Det är precis de instruktionerna. Det är det enda jag kan ge.
Använd pannan. Ja, det sa ju Doyle med, men han sa betydligt mer än så. Mm. Han var då väldigt intresserad av fysik och gravitation. Och de satt och nördade väldigt mycket kring hur man då får ut maximalt, hur man kan maximera sina möjligheter att vinna luftdueller och kanske framförallt om man inte har längden som försprång, som ju Cahill sannoliken inte hade. Mm. Väldigt mycket var repetitioner och de tränade väldigt hårt i gym och så. Han tränade sina ben för att få så kraftigt upphopp. Men de satt och ritade och pratade hur man skulle kunna använda sina armar bäst i upphoppet. Timing och hur man kan använda sin bevakares kropp för att kanske komma upp en extra centimeter. Mm. Det var väldigt teoretiskt så. Som, ja, det var ovanligt att höra en ungdomstränare som verkade vara så intresserad av nickteknik på det sättet. Mm. Sen säger Cahill själv, i en intervju med 442, där han också pratar om vad som är viktigt. Han pratar om timing och armrörelser och nackstyrka när man väl ska trycka dit bollen. Mm. Men inget ändå, sa han. Det här skulle jag kunna haft bästa tekniken i världen, men viktigast av allt var mod.
Ja, det är klart.
Det förknippar man dem också med. Mm. Att vara 178 centimeter och inte vara rädd för att det kommer göra ont här. Mm. Och han hade något citat där som var ganska talande för hur han brukade tänka då. I'm fearless when it comes to attacking the ball. In my mind there's only ever going to be one winner. You need to be the guy who's willing to put his head in where it hurts. Do that and 9 times out of 10 you'll win the battle. I attack the ball like it's the last thing I'm ever going to do.
Ja, det är
hänsynslöst. Ja. Och det har väl gett honom en del smällar, men väldigt många vunna nickdueller då också,
ja,
förstås.
Och för den som vill veta vad som har hänt, vad hände sen med Tim Cahill, så han spelar fortfarande. 37 år gammal för Melbourne, tror jag det är.
Ja, Melbourne City. Mm. Som är, det är någon slags koppling till Man City där också, tror jag.
Ja, det har väl blivit så med tiden, ja. Precis.
Och han verkar också ha kvar sitt heta humör. Såg tidigare under året här så skulle han hoppa in i ett derby mot, kan de heta Melbourne Victory eller något sånt där det andra. Mm. Så medan han stod och väntade på att få komma in i spel så fick hans lag ett mål bortdömt. Då sa några mindre välvalda ord och fick ett rött kort innan han ens hade fått hoppa in.
Mm.
Han hade ju också det var ju liksom en eld i honom och ibland kunde han ju vara ganska brutal och vass tunga och sådär. Så han verkar liksom inte ha taggat ner direkt. Men jag har fortfarande nickmål då och då.
Ja.
Och det stod i Australien i någon australisk tidning, det kunde ha varit Herald eller något sånt där, att han var väldigt skicklig då på att göra nickmål från många olika ställen. Att det viktigaste för honom då, han är då en spelare som använder fart väldigt mycket. Om man tittar på hans, när han sätter en nick i mål, så är det väldigt sällan att upphoppet, han landar sällan på samma ställe där han hoppar upp ifrån. Utan han är beroende av att använda sin speed och fart och söker kanske hellre ibland upp ett läge som är sämre vinkel och så. Men litar på att hans nick är så pass bra så att han ändå kan göra mål.
Ja, just det. Det känns som att han är ganska långt ifrån den här Steven Gerrard-nicken Istanbul 2005.
Do remind us.
Nej, men ser du den framför dig? Det är 1-3 målet då. Riese slår ett inlägg som är ganska så lös. Liksom. Det är ingen power i det. Gerrard står nästan stilla stående och hoppar upp i luften. Använder nacken för att sätta fart på bollen och sätta den i bort och burgaven. Den typen av liksom lösa placeringsnicken, det var inte liksom det man tänkte på med Tim Cahill. Precis. Utan det var ju den stenhårda nicken som liksom gjorde att nätet flög iväg.
Ja, det finns ju många olika sätt att nicka på och spelare som också använder olika typer av, men jag tänker på en sån som man får säga att Kenneth Andersson var en bra huvudspelare, verkligen. Men jag ser inte så många stenhårda nickar framför mig från Kenneth. Jag tänker att han inte riktigt, han gick upp i en duell, utnyttjade sin längd och försökte knoppa högst och sen styra den så gott han kunde.
Ja, Rumänien-nicken är ju en klassiker.
Ja, det är det väl. Liksom, men även som ett slags, som ett riktmärke att lägga upp den på. Medan han hade bredvid sig Dahlin då, som kändes som att han var lite mer som Cahill.
Lite mer bombaren.
Lite mer bombaren, både vad gäller armar men också hårdhet och att han använde mer fart då. Han var heller inte så lång, 1,84 eller något sånt där, Dahlin. Och om vi tar hans, det går nästan att säga, vi har ju haft den här, alltså, vilket drömmål är du? Som skulle säga något om en person. Om man föredrar en riktig pärla i krysset eller en soloräd eller vad det nu kan vara. Alltså, vilket nickmål är du? Skulle kanske också kunna säga någonting. Vad har vi att jobba med? Vi har språngnickar förstås, som man ju förknippar med Dahlin ganska mycket. Och så har vi lobbnickar kanske.
Ja, precis. Kenneth Andersson lobben då, om man ska säga det kanske.
Ja, nå högst. Ja, precis. Styra in den.
Sen har vi liksom hörnicken. Om man säger, där det kanske då är just försvarare John Terry eller för all del Andy Carroll, som ju säkert också lade han bra till statistiken om du kollar engelska.
Jag tror inte han var på den där listan, men jag hittade honom där han har talat om huvudspel och att han, mycket kan man säga med Andy Carroll, men det verkar han tagit på allvar och tränat väldigt mycket på.
Ja, men det är liksom på en fast situation sådär att man lurar den försvarande, om det är man-man-försvar sådär att man liksom börjar på bort och så gör man snabb löpning till främre stolpen och så knoppar man in den där. Den typen av nick.
Ja, ja precis. Men det känns också nästan, om man tar Dahlins två mål mot Ryssland 94, det känns nästan som att det kan säga något vilken av dem man helst väljer.
Det har man, kanske påminna vilka.
Ja, det är då en av dem är ju när han verkligen hänger i luften lite som Henke Larsson gjorde på Edmans inlägg 2004, fast det här kommer från andra hållet då. Där han ligger som ett streck i luften och stenhårt, ja, i princip upp i krysset, en missil från pannan, väldigt så här koreografiskt snyggt. Och där den andra är då där han är mer på första stolpen, slänger sig mer mot bollen och mer styr den in i bortre. Jag tror att Dahlin själv ibland har uttalat sig om att den första är lite mer spektakulär, det som trycker den och den sitter kanske lite snyggare i målet, men att tekniskt sett så var den här andra nicken betydligt, en betydligt större prestation.
Man får liksom kasta sig lite bakåt, sätta fart med nackmusklerna på ett annat sätt och sådär, placera in den. Det är lite så att Tim Cahill, om man ska säga Tim Cahill-nicken då, eller Martin Dahlins första mål, det är liksom att bollen träffar pannan i bullseye, liksom mitt
att man
på pannan.
Liksom.
Ja, men det måste vara mitt på pannan för att man ska få den där projektilen.
Ja.
Medan den andra är liksom där, får man laborera lite grann och vara lite mer tänkande som nickaren. Alltså, där kanske man använder liksom vänster sida av sin panna nästan ut mot gässan. Liksom.
Men är det inte Frans Brorsson som sett väldigt ofta använder bakhuvudet? Det är som att han har uppfunnit någon slags egen teknik i MFF. Så att han dels gör mål på det sättet, men också att han har skarvat vidare till någon. Att han, det ser liksom väldigt konstigt ut rent tekniskt och den går via bakhuvudet i någon båge, men som ofta blir väldigt, han möter ofta på första stolpen med den, men som blir väldigt svår att läsa. Den ser udda ut, men den har funkat för honom.
Den är inte så bra, man har inte så mycket skydd där bak.
Nej, precis. Henke Larsson var ju också en bra nickare. Och heller inte lång. Jag vet inte om det finns något där med att de korta kanske har fått nöta mer på det. Tycker alltid har varit komiskt med långa spelare som är dåliga på att nicka. Att de kanske inte har behövt det, för de var de var, stod upp tidigt och kunde bara utnyttja längden.
Ja, en sån som Mikkel Ballack. Där finns väl en story, precis som, vad var det, Klåse som hade någon slags järnväst.
Jag vet att jag kollade det igår. Uh-huh. Jag såg det här då med, apropå Cahills flitiga tränande i unga år. Uh-huh. Så såg jag först då med Ballack att han hade då själv i, när han var ung, så hade han tagit en fotboll och lagt den i någon slags nät. Och sen hängt upp den i ett rep över en trädgren. Jag vet inte om det var i trädgården utanför eller något. Jag tänker det ungefär som en sandsäck som en boxare står och slår på. Så hade han då stått och nickat på den trädet och övat både precision, att han ska hålla så många gånger som möjligt utan att den får fel pendel, så att säga. Men även övat till styrka. Att han då också har nött väldigt mycket nick. Men då kollade jag det där, för jag har ju också hört det där med Klåses järnväst. Ja. Och så som jag minns det var hans pappa som hade trätt på honom den där järnvästen. Syftet skulle då vara i att när du inte har den där på dig sen, så kommer du känna dig
flyga fram.
Ja. Och han var ju sanningen en grym nickare. Mm. Han har ju faktiskt gjort ett nick-hattrick i VM, tror jag, mot Saudiarabien 2002. Men jag kunde inte hitta något om det. Och då undrar jag, var fan kommer den där ifrån, ja, där med järnvästen? Skulle kunna vara det. Ja. Tänkte att borde jag sökte på olika, sökte på hans farsa och sådär. Men jag, ja, kanske är det, jag kunde inte hitta det. Hissade en liten varningsflagg för att Klåses järnväst inte har funnits.
Close enough,
ja, precis. Vi, men vilka var våra, om vi ska bli lite romantiska och nostalgiska här, ens barndoms nickidoler, vilka ser du framför dig då i världen?
Ja, det är svårt att inte nämna Glenn Hysén då.
Ja.
Faktiskt. Mm. Som var då en defensiv nicka. Han gjorde väl också ett gäng faktiskt offensiva nickmål.
Mm.
Men det kändes som att inte en jävel kom över hans bro.
Nej.
Han var i mittlåset.
Hakan Şükür.
Ja, absolut. Sen, ja, just det. Sen så är det ju de här liksom John Koller där som har liksom den fysiska attributen.
Det får man
början.
Säga.
Och givetvis alltså Peter Crouch och så.
Ja, Crouch är ju ändå en bra nickare.
Ja, han är ju det.
Det är inte bara att han är lång.
Nej, precis.
Llorente.
Jo, absolut.
Ja, det är inte barndom riktigt kanske. Nej, men han var ju riktigt Klinsmann, tyckte jag var ganska, hade den där hänsynslösheten också.
Ja, just det. Och jag vet om detta att för att min son har börjat intressera sig lite för FIFA, PlayStation och så här. Där har de ju sådana attribut då hela tiden. Och jag tror att det var så, om det är det FIFA 17 då kanske, så tror jag att det kan vara så att han, vet han, Aduriz,
du är Bilbao.
Bilbao, ja. Mm. Han hade grymma skills, som min son säger, på heading.
Ja, han har bra siffror också. Jag tror att han hade La Liga-rekordet för flest antal mål på huvudet.
Ja, det är så.
Tills någon passerar honom, vet du vem?
Nej.
Det var Ronaldo.
Ja, det var Ronaldo.
Som ju, det, när man talar om de här allra största någonsin, så är det sällan nickarna. De är sällan de har varit så bra på huvudet.
Mm.
Cruyff som ändå hade längden, man ser inte så mycket nickar framför sig. Eller Messi, Maradona och sådär. Men Ronaldo är ju en fantastisk huvudspelare.
Ja, verkligen. Mandzukic kanske ska nämnas.
Det bör han nog göra.
Ja.
Alltså vi kommer ju missa många duktiga nickare här såklart. Ja. Men Mandzukic ska nämnas. Luca Toni.
Mm. Alltid med den här målgesten när han liksom snurrar med handen runt örat.
Ja, precis. Han vrider upp volymen. Mm. Hur var du som nickare, Anders?
Ja, det är bäst i laget, skulle jag säga.
På riktigt?
Ja, på riktigt.
Hade du glasögon?
Nej, för fan.
Ja, men det får jag fråga.
Nej, glasögon kom först i typ 20-årsåldern.
Uh-huh.
Nej, men det var faktiskt min styrka på riktigt. Jag var ju försvarare. Och kände att jag var lite som Glenn Hysén. Släppte inte en jävel över mig. Alltså. Jag hade bra timing och gjorde en del offensiva nickmål också.
Fick du mycket beröm när du nickade en utspark direkt?
Det fick jag kanske.
Ja, men minns du inte det? Att man fick så orimligt mycket beröm?
Jo, i de knatte åldrar kanske.
Mars, en träningsmatch, kanske på grus.
Ja.
Och på grus så kändes alltid bollarna som de var ännu större och tyngre.
Ja.
Så tog man den mitt på svålen. Ja. Hade ont hela halvleken.
Nej, men, det är ju...
men föräldrarna var överlyckliga.
Ja,
mer men... sånt nu!
Ja, jag tror vi har sagt det tidigare, men det känns som att man fick ju några mildare hjärnskakningar. I de grusmatcherna.
Ja, man kände det ju hela matchen.
Ja, för fan alltså, huvudvärk. Det är inte bra. Och på tal om det här så måste jag faktiskt ändå säga att det är ju, med tanke på NFL och sådär, vi har pratat om huvudskadorna och sådär, att det är liksom nästan uteslutande när de gör sådana här kontroller, ifall man har fått hjärnskador efter avslutad karriär, så är det liksom 95% av spelarna som har någon typ av hjärnskada, som ofta leder sig ändå till lite allvarliga. Och jag såg sådär i det, så är det ju så faktiskt i USA att upp till 10-årsåldern så får man inte ens lov att nicka överhuvudtaget i knattefotbollen.
Asså.
Man får inte ens lov att nicka. Och upp till man 12 så får man, från 12 till 14 så får de lov att ha max 30 minuter per vecka där det är liksom nickrelaterade övningar där man slår inlägg. Man får inte, och är det så att man nickar när man är 11 år gammal i knattelaget, så blir det frispark till andra laget direkt. Man får inte lov att göra det. För att där är det ju så, eftersom den här otroligt stora stämningen från NFL-spelarna. Nu är det likadant i fotbollen där. Och de har ju forskat så jävla mycket om det. Men i Europa så har man inte gjort det så mycket. Det finns ju lite forskning, och det kom ju fram här om året när Jeff Astle, som var en känd nickspecialist i West Bromwich, han gjorde en jävla massa, typ 170 mål på 350 matcher för West Bromwich, spelade för Englands landslag. Han dog här för ett par år sedan, och han led ju av demens, och var helt säker på att det berodde på att han hade nickat så jävla mycket. Och framförallt det på 60-70-talet, när de här riktigt tunga läderbollarna vid regn, de kunde ju väga liksom fan ett kilo mer.
Kanske till och med få snörningen på bollen, ja, i huvudet.
Ja, bara det. Ja. Och hans familj var ju säker, så de donerade ju hans hjärna till forskare, och de kom ju fram till att han har lidit av liksom en kronisk hjärnsjukdom som bara hade lett till att han blivit sämre och sämre i Parkinson eller Alzheimer's, jag kan inte det där. Och då blev det en liten debatt i England, att nu måste vi kolla på det här. Och så var det någon reporter som kollade på VM-laget 66 då, och av de 8 som fortfarande var i livet då, bara för något år sedan, så var det 4 stycken av dem som hade allvarliga hjärnskador. Och det var ju sensationellt, och jag tänkte nu blir det en stor grej med det här. Sen så har det helt glömts bort, för att i grunden så handlar det om att man kanske måste förändra fotbollen. Och sen så finns det forskare som hävdar att nej, men det är liksom, det är inte stora saker man kan se bara på nick, utan det är de andra hjärnskakningsrelaterade sakerna, alltså att man kolliderar, man får liksom ett knä i huvudet och man tuppar av och sådär. Och det har ju känts som att det har ökat, för tempot har ökat och fysiska bitarna har ökat. Men det är ju väldigt lite forskning kring det faktiskt, vad som händer. Och man kan ju själv, precis som vi sa här bara för någon minut sedan, när man var liten och man nickade, man liksom, fan, man var ju bara glad om man satte huvudet på bollen ibland. Mm. Och då spelade det ingen roll om man träffar mitt uppe på huvudet. Där har man ju för fan fontanellan och knappt vuxit ihop på när man är 8 år gammal. Liksom. Det tror fan att det inte är bra. Alltså. Du vet, bildas man sig vätskor och skit, och det är inte bra alltså. Så att man fattar det.
Så det du säger, att jag ska då vara tacksam över att min period som nickkung varade bara ett halvår.
Vad var det för period?
Jag glömmer den aldrig alltså.
Berätta.
Ja, första året i 11-manna. Ja. Jag hade inga av Tim Cahills attribut. Ja, vi var ju små båda två då. Men jag var inte stark. Jag kunde inte hoppa högt. Men det var ju då, alltså, ytorna var så stora. Gå från 7-mannaplan till 11-manna. Det var också det som knäckte mig sen. För att jag inte orkade springa. Men hade det där halvåret, när var en person i laget, Johan Sandborg, för evigt tacksam. Han kunde då, var inte ens alla som kunde skjuta in hörner. Men han kunde göra det, han hade bra tillslag på bollen. Men de var då väldigt lösa. Det är också en typ av hörna som är mer de här klunghörnorna, så som bara ballonger in sådär. Men dels så var målvakten inte riktigt med på att man kunde gå ut och boxa bollar och sådär. Han bara stod där. Och jag kunde komma så oerhört långt på att det enda jag hade var väl bollsinne, att jag kunde läsa spelet, att man tidigt kan se var bollen skulle komma. Jag gjorde fan ett nickmål i varje match. Bara på, jag behövde aldrig hoppa ens en gång. Det var bara liksom att söka upp ytan där bollen skulle komma och sätta dit huvudet, och jag var inte så rädd för att nicka. Sen efter ett halvår då ungefär, så började lagen anpassa sig efter 11 man och lära sig det. Dels att man behövde markera och att målvakterna också kunde gå ut och boxa. Sen gjorde jag inte ett nickmål mer i hela karriären. Men det är oerhört stark period där.
Den mycket starka perioden i livet.
Och sen hade jag mitt Ralf Edström-trick också såklart. Men jag hade ju läst då, jag tror det var Riddaren av runda bollen, där han då gav tipset för inför hörner. Han var ju, du vet vad han kallades ett tag?
Nixon,
ja. Att han gjorde 8 mål på sina 4 första landskamper, och många av dem på nick. Nixon, uppenbara Nixon.
Ja, vad var hans tips?
Ja, det var ju då att före matchen, om du är forward, sök upp backarna och var vänlig mot dem. Prata lite om väder och vind, vilken snygg tröja du har och sådär. Så kommer de hamna på hälarna sen. Ta med tusan, han hade en poäng.
Gjorde du det?
Ja, men de blev ju lite liksom snällare sen efter. Det är något för dig att tänka på till Vem vet mest, tror jag. Att du ska gå och sockra dem lite
grann. Ja, absolut, det har jag ju fått.
Honom vill jag inte få bort.
Nej, det är sant. Men på tal om det här med ut och boxa så, just den här rättsläkaren som fick ansvaret för att göra obduktionen på den här Jeff Astles hjärna, han sa ju det liksom att utifrån, han hade ju då forskat tidigare på boxare och deras hjärnskador. Han sa att det påminde till väldigt stor del, alltså hjärnan, hur den ser ut på den här fotbollsspelaren Jeff och på hur en professionell boxare ser ut. Samma typ av hjärnskador. Utifrån att man bara nickar kontra att man får ett gäng knytnävsslag i skallen.
Just det. Jag tror Glenn Hussein någon gång blev tillfrågad om just om han var rädd för detta. Han har ju nickat så miljoner gånger. Tror du han var bekymrad över det?
Jag kan inte tänka mig.
Nej, det var inte.
tänkte ta en liten snabbis här bara, Johan, innan vi rundar av. Jag skypade med Johannes Hopf, alltså den svenska målvakten i Turkiet, som inte så många har så koll på.
Nej, Gençler Bilici,
Ankara-klubben. För en intervju som kommer komma i nästa nummer. Det kan vi ju avslöja. Det var trevligt att prata med honom, vi pratade väldigt länge och mycket kommer inte med då i en sån här tryckt intervju. Så att, nu kan jag berätta lite här. Vi kom dels in på, han sa så,
det går bra för honom.
Det går jävligt bra för honom. Även om det går riktigt dåligt för hans klubb. Ja. Det ligger väl, tror jag, de kanske ligger sist nu.
Men blev han inte, blev han ligans bästa målvakt?
I han kom med i säsongens lag och framåt sig till klubbens bästa spelare för andra året i rad då. Så att han gör succé där, men lyser med sin frånvaro i landslaget. Och det pratar vi lite grann om. Men en sak som inte kom med då, det är när vi pratar om form som målvakt och sådär, så sa han att egentligen är det så att i ett friläge till exempel, 9 gånger av 10, om anfallaren eller den som kommer i friläget bara gör sitt jobb, så är det mål. 1 gång av 10 så kanske, om jag gör vad jag ska göra, så räddar jag bollen. Men det är ju inte så att det blir mål 9 gånger av 10, utan det handlar ju kanske då mer om ofokusering eller okoncentration från anfallaren. För han sa att liksom, när han kom till Turkiet så var han bänkad de första matcherna och de förlorade, och då rök första målvakten. De fick Johannes chansen, och så efter bara 20 minuter så räddade han 2 frilägen och känner wow, perfekt start. Och sen så tredje avslutet på mål för motståndarlaget, så är det ett skott som han räddar liksom med näsan och tippar ut den typ stolpe ut liksom.
Näsa stolpe ut.
Så sa han att det är så jävla liksom, hade i vanlig match så kanske i alla fall de har gjort ett mål på de här 2 frilägena och de har kanske, jag hade räddat den på näsan, men ändå så hade bollen susat in och det hade varit 0-2. Och sen så fortsatte, sen efter det så har han varit given första keeper. Det flytet som han har, sa han. Och det glömmer man bort lite grann. Det finns ju givetvis, de stora målvakterna, de har ju sina egenskaper som gör att de är stora målvakter. Att de liksom har bra reflexer, att de är bra på att liksom leda ett försvar och sådana här saker. Men ofta när det handlar om målvakt så är det att man kommer in i det här flytet. Och han sa, det är precis som när du spelar kort och så med dina kompisar liksom, att man känner att man kommer in i ett flyt, man får bra kort och sådär ett tag, så tänkte jag, ja men det stämmer ju. Och precis så är det med målvakt. Jag har kanske en 3-3-modell sådär, att man är inne i flyt i 3 matcher och sen så försvinner det i 3 matcher, sen kommer tillbaka och sådär. Men jag tror att skillnaden är, när han varit inne i sina stim, när han liksom typ för 1 år sedan så fick han rubriker i många tidningar i Europa för att han var den målvakten i samtliga ligor i Europa som hade bäst liksom räddningsprocent och så. Han höll nollan nästan varje match i Turkiet. Så.
Men menar han då lite, alltså inte ta ner sin egen prestation, utan att den där första matchen han spelade när han tog 2 frilägen, att för, som jag fattade så tycker han att det finns bara en viss del du kan göra i ett friläge som målvakt.
Ja,
så att han ska vara tacksam över att anfallarna varit dåliga den dagen.
Ja,
eller
ja, att
på?
Man har flytet också. Sen så är det inte att han pissar inte heller på sin egen prestation.
Nej, det fattar
han
jag.
Han måste komma ut på rätt sätt och göra sig så stor som möjligt. Man sa att gör jag mig så stor som möjligt, jag hinner inte reagera liksom, om de lägger perfekt skott om mitt höga ben. Liksom. Det går ju inte. Skjuter de bara tillräckligt nära eller de kommer med tillräckligt hög fart och rundar honom och bara lägger in upp ett mål, så kan inte jag göra någonting. Men det han kan göra är att göra sig så stor som möjligt i exakt rätt ögonblick och så hoppas att bollen studsar på rätt ställe. Liksom. Det glömmer man lätt bort sådär om man tänker på målvakter. Och så, ja, fan, de är väl bra och de är lite sämre och sådär. Men
ja, och sen är det ju alltså just speciellt med målvakter att alltså, får han det där så har han det där försprånget med sig, att då kanske han har råd med 2 sämre matcher sen. Och likadant är det svårt att ta sig in då. Han är ju inte med i landslaget då.
Nej, precis.
Det är väl förutom Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt och Carl-Johan Jonsson då.
Ja.
Där man framförallt kanske, det man skulle kunna ha synpunkter på, det blir inte den stor fråga, men är väl Nordfeldt som ju inte har spelat mycket matcher de senaste åren. Men att, jag vet, det känns som de ogärna flyttar på det där teamet när de väl får den. Jag vet inte hur många år det var som den där, tappar nästan namnet,
Magnus Kihlstedt.
Ja. Han var alltid reservmålvakt i landslaget under, jag tänker att det är lite mycket Lars Tommy i år. Och det spelar ingen roll vad han gjorde. Han stod väl i Norge eller sådär. Men han var alltid där som reserv och gjorde väl nästan aldrig någon tävlingslandskamp. Men då har man sitt team så. Men Nordfeldt då borde man ju bara utåt sett kunna se, här är en som inte spelar alls på länge och här är en som är säsongslag i Turkiet. Det är givet. Men det är som att de just i målvaktsteamen gärna jobbar med när de väl har satt det där.
Ja.
Och man vet att det är så liten chans ändå att det där kommer bli en fråga att någon ska kastas in. Sådär.
Precis, precis.
Och den tredje sitter ju inte ens på bänken kanske under matcherna. Sådär.
Men det finns ju ett case för de som gillar Hopf, att han ändå ska få chansen. Han har gjort en landslagssamling och det var under Hamrén där våren 2016. Då var det en dubbellandskamp Tjeckien och Turkiet. Där han fick vara med. Och man kan ju förstå sådär om han hade varit
just det, en idiot. Det var ju ändå kort före EM då.
Ja. Mm. Man kan ju förstå om han hade varit en idiot, Johannes, liksom. Riktigt oskön typ. Då är det inte värt att ta in honom som tredje keeper när de kanske ändå inte får spela. Ja. Men utifrån vad jag har hört tidigare
så verkar han inte vara det.
Och utifrån vårt väldigt långa samtal så väldigt trevlig och ja. Intressant och så på alla sätt och ödmjuk och så. Så att jag tycker att han kanske borde få chansen.
Får jag slänga in en snabb puck också här innan vi tar helg, hör jag på att säga. Det ska vi ju tyvärr inte göra alls. Vi ska jobba hela veckan. Mm. Som har lite med Östersund att göra. Vi har ett samtal då i numret som finns ute nu.
Ja,
som är ganska färskt.
Förra veckan, slutet av förra veckan i butik. Så det tycker vi ni ska ut och kolla in.
Absolut. Det finns en kort intervju där med Bobo Solander. Som otroligt pinsamt nog på vår framsida står det ÖFK Sallander.
Ja,
det är faktiskt man kan tycka att det är en liten detalj, men det är en detalj som spelar roll. Det gjorde ont att se att vi hade slarvat så pass mycket med den. Man stavar inte fel på folks namn någonstans och framförallt inte på en första sida.
Nej, det är...
Ja, nog om det. Vi ber om ursäkt för
detta. Jag glömde det, jag hade förträngt det nu.
Ja, jag är ledsen. Jag har tänkt på det mycket.
Ska vi ändå, när vi ändå håller på och
rätta oss,
ska vi ta den andra saken också som är rätt. Vi har ju en text i vår bakvagn som handlar om fusk. Där vi faktiskt har lite om matchfixning och sådana här saker. Tanke på hur vi pratar om kalla fakta och så. Men en av texterna, de lite längre texterna där, handlar om det här. Man minns kanske vad som hände. Öster gick ut inledningen av säsongen. Sa att nu ska vi sätta stopp för filmningar.
Mm, i kölvattnet och, efter Suarez-incidenten.
Det där. Blev ju en jättestor grej. Det var inte bara Erik Niva som åkte till Växjö för att prata med klubben. Utan det blev ju rubrik i England och sådär. Det var ju precis som du sa. Efter Lagerbäck hade haft det här utbrottet i Champions League-studion.
Vi ska kunna stänga av egna spelare.
Precis. Och så var vi ändå lite nyfikna. Var det en PR-grej? Eller menar de allvar? För att är det så nu att Öster skulle liksom vara i närheten av en kvalplats? Och det är sista omgången. De har en spelare, näst sista omgången, de har en spelare som filmar. De får en frispark och de gör mål på det. Skulle då styrelsen gå in inför den absolut avgörande matchen som betyder så jävla mycket för klubben och stänga av lagets bästa spelare för att han filmat? Det är inte så troligt, tror man. Men de hävdar att det är så.
Ja, det var väl en win-win också. Att bra goodwill, att man liksom tar det här på allvar utåt sett. Och samtidigt så känns det inte som att Öster hade haft ett gigantiskt problem med egna filmande spelare.
Nej.
Alltså, vi gillar ju sannoliken inte filmningar, men så vanligt förekommande på Myresjös arena skulle jag inte säga att de är.
Nej.
Så det kommer inte vara ofta de behöver ställa sig för faktum.
Det är ju en förstärkning och filmningar. Men skit i det, det vi gjorde
var
fel. Det är ju att vi har en bild till det här, alltså ett foto på det här. Och,
så kallad arkivbild.
Arkivbild. Och vi tänker ju att detta är ju en Österspelare som ligger ner i gräset. Men det är en Helsingborgsspelare.
Pinsamt igen, vi ber om ursäkt gånger två.
Ja.
Det jag skulle säga i alla fall om Bobo Solander är då att han har varit med i Östersund under hela deras väg fram från Division 1-lag. Och, ja, som de är nu då, som snart ska möta nickfenomenet i Bilbao, Aduriz då. Då kommer inte Bobo vara med däremot. Det var lite det som den här intervjun handlade om. Att han har då en av dem som, och kanske jag vet inte om han är den som har varit där längst till och med, kallas ibland för kulturbärare och så, som har varit lojal i alla lägen och nu då inte får vara med när det är fest. Han spelar då bara när de gånger Graham Potter verkligen har vilat första uppställningen.
Och luftat truppen.
Ja, precis. Och då är han precis som Björn Paulsen. Ibland forward och ibland back. Han klagar inte utan spelar där han får. Men oftast är han inte ens med i trupperna och i de här stora Europa League-matcherna så har han inte, frånsett någon match mot det här luxemburgska laget, så har han inte ens fått plats på bänken. Då blir man lite nyfiken då som reporter att någon som har varit med hela vägen kanske sitter och är lite bitter. Nej då, han var ju jätteglad och hade inte ett ont ord att säga om att han blivit petad. Han var fortfarande, tyckte det var märkligt att han ens kunde ha nått dit han gjorde, han som var så dålig och inte tog plats i Frösens pojklag. Och vi var att sitta på läktaren då, vad häftigt, coola arenor. Han var bara jätteglad och tacksam hela tiden. Så funderade jag på det och om det kan finnas någonting i. Du har varit i Östersund och träffat en och annan från Östersund. Det känns för mig inte som en slump att alltså, hela den här ÖFK-sagan eller fotbollsresan, vad man ska kalla den, det passar så perfekt att det är just Östersund. Jag har rest runt väldigt mycket i Sverige genom åren och det känns som att det ibland, man skulle kunna göra en sketch på olika kommuner som ställer upp för att kunna säga att här är jantelagen som värst. Man kan höra det i Malmö, så här, vadå då? Kom inte att tro att vi har något. kan appliceras på vilken stat som helst och kanske särskilt i de här mellanstora städerna. Att man, och man snackar skit om sin egen hemstad. Mm. Sen får kanske ingen annan göra det, men man tar ner den och betar hur inskränkt det är eller hur tråkigt det är eller hur mentaliteten är så, det är så lågt i tak och så. De jag träffat från Östersund har varit helt emotsatt det här. Mm. Alltså en stolthet över sin stad. De pratar om att den är fin och att de är liksom lokalpatriotiska. Så finns det ju hela det här med Jämtlandsrepubliken, med Evert Ljusberg och så. Mm. Det är ju inte ett Sveriges Katalonien vi jobbar med. Bobo kommer inte gå och rösta för jämtländsk självständighet på riktigt. Mm. Men det är någonting som jag har tänkt på när jag varit i Östersund och träffat folk därifrån. Att de är stolta på ett sätt över sin stad som jag inte upplever så mycket i andra, oavsett om det är Kalmar eller Örebro eller Eskilstuna eller Motala eller så. Så jag hör dem aldrig prata illa om sin stad. Nej. Så jag bara tänkt att det limmar så bra med att det sker just här och att det är där som Kindberg säger att de ska ta först allsvenskan med storm och nu med Europa med storm. Och nu har de börjat få internationell press dessutom och börja liksom säga att vi inte är färdiga än och så. Det känns bara typiskt att det sker i Östersund. Jag vet inte om Östersundsbor skulle hålla med om den här spaningen, men för mig framstår det som att de är, och det kanske är det som sticker i ögonen lite på en del, att det kan framstå ibland som lite präktigt kanske. Det har varit andra supportrar som ibland har kanske ondgjort sig över de här falkarna då. Om man hörde dem bua, då var det tacksamt att säga, ni ska väl inte bua, ni som ska stå för den här så fin läktarkultur och sådär.
Ja, man kan ju känna framförallt och kanske från Malmöhåll.
Det är så lite som att Östersund stjäl Malmös show. Ja, inte, precis. Det är starkt uttryckt kanske, men för många blir det nog kanske ÖFKs Europa League-resa som är höstens grej.
Ja, så är det.
Neutrala betraktare mer än ett till guld för MFF.
Mm, precis så. Ja, men det ligger nu någonting i det, och jag fick lite de vibbarna när jag var där också i Östersund för snart 2 år sedan. Att det är lite den här stämningen liksom, att alla ställer upp för staden på något sätt, och det är en otrolig stolt. Givetvis de ska vara stolta över att ha ett lag som är ute i Europa League med de förutsättningar de har haft och så. Det är absolut så, men det finns någonting av det. Då i det här, då när jag granskade Östersund, så träffade jag den här reporten på Östersundsposten, Hedenjung i efternamn, som hade då granskat mycket liksom där. Och hon sa det att det är, kanske inte är unikt för en småstad, om man får säga Östersund är det, men
mellanstor stad.
Men varje gång som jag gör det så är det ju sån jävla mobb liksom. Det är hela staden emot mig. Jag tycker, du ska inte kritisera och ifrågasätta här vad Kindberg gör eller vad Östersund håller på med. Sådär.
Mm.
Gilla dem istället och sådär. Och så är det ju givetvis på många mindre.
Jo, men stoltheten finns ju på många platser. Mm. Men det brukar alltid komma med att man pratar om hur det var att vara 16 och växa upp i vad fan, Kent gjort en halv karriär på att ta spjärn mot hur det var i Eskilstuna och att det var lite dåligt med syre där ibland kanske. Mm. Det kan man hitta på jättemånga ställen. Jag tycker det är skillnad i Sundsvall till exempel. Det finns stolthet där med, men där kan man absolut höra som precis på andra ställen att de går och hackar på sin egen stad. Jag bara märkt det så mycket mindre där. Ja, det är ju sannoliken inte vetenskapligt, men det vore intressant om någon Östersundsbo som lyssnar vill höra av sig och fråga
bekräfta din tes.
Om jag är något på spåren eller om det är bara rappakalja detta. Ja, det kanske är att när Jämtlandsrepubliken spelar in och sådär. Mm. Men finns det en lite mer att man är lite vågar vara lite yttre mer stolt eller inte?
Precis. Ja. Men Bobo Solander, inte Salander, intervjun kan man då läsa i det nya numret av Offside som finns ute att köpa nu. Mm. Där vi har Neymar på omslaget. Hur länge sedan vi hade en sån typ av fotbollsspelare på ett omslag.
Mm, ja. Precis, ordet projekt också, se där.
Mm. Ja. Vi ska säga det att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med C More. Och C More visar alla matcher från SHL och Hockeyallsvenskan. Ikväll är det Norrlands derby i Hockeyallsvenskan när Björklöven möter Modo. Och imorgon är det 6 matcher i SHL, bland annat Skellefteå, HV71, Malmö, Färjestad och Luleå, Frölunda. Allt detta kan man se med C Mores premiumpaket. Med premiumpaketet kan man dessutom se C Mores alla filmer, bland annat Steve Jobs med Michael Fassbender i huvudrollen, Oscarsnominerade Hell or High Water och krigsdramat Hacksaw Ridge. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Ja, också i samarbete med Pressbyrån där du nu kan spela bulle, som antar det ordet för sten här då i deras värld, sax, påse på Pressbyrån. Vid köp av kanelbullar under perioden 2-8 oktober kan man vinna en extra kanelbulle om man vinner över Pressbyrån i det här bulle, sax, påse. Det är så då tydligen att bulle är det vanligaste draget med 35,4%. Det typiska öppningsdraget för nybörjare och särskilt män, eftersom bulle associeras med styrka. Med denna vetskap så är påse ett bra öppningsdrag mot en oerfaren motståndare. Kom in på pressbyrån och tävla om detta. Nästa vecka, Anders, så är vi inte här nere och spelar in.
Nej, då blir det en Skype-inspelning. Ja. Du är ute och flyger. Du åker ju faktiskt till Amsterdam.
Ja, det ska jag göra.
För avgörande kanske matchen där.
Ja, vi får väl se vart det tar vägen. Men det ska bli spännande att Skype spela in igen. Jag tycker du ändå har, det har bidragit med någonting. Viss teknisk ångest, men också att det händer någonting när vi inte bara står och kikar på varandra.
Absolut.
Är det så också, har tåget gått eller har folk fortfarande möjlighet att nominera ett och annat kultnamn om de skulle vilja till vårt kommande kultnamn?
Vi ger en vecka till.
Ja, det gör vi. Det går att göra ändringar också, men då bör det vara bra.
Och då mailar man till podcast@offside.org.
Gör det, och ta hand om er så ses vi om en vecka igen. Tack för oss.
Hej! Fly, but I ain't got wings.